och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2020.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är en julkalender, vilket innebär 24 avsnitt i december varje dag, ända fram till och med julafton.
Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott, inte bara mord och ond bråd död, utan även fall som inte innebär mord överhuvud.
Och är fallen jättehemska så kommer vi att inleda avsnittet med en varning. Eftersom podden handlar om brott så kan ju alla avsnitt anses vara hemska. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att vi tycker att man alltid tappar en bit av innebörden när man översätter. Men vi kommer såklart också översätta till svenska.
Och vi har ett Instagramkonto som man jättegärna får följa, som praktiskt nog heter Krimkalendern. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så det kan vara värt att gå in och följa.
Vi har valt att låta det här fortsätta vara en gratis podd, men vill ni stötta oss så finns det två sätt att göra det. Antingen kan man bli en patron, och då går man in på patreon.com och så söker man på Krimkalendern och så hittar man oss. Eller så kan man swisha, och där hittar ni numret på Instagram. Och vi vill passa på att tacka alla som har swishat hittills. Det gör ju att vi faktiskt kan sitta här idag och spela in julkalendern.
Verkligen, tack snälla.
Men
nu är det Jennys tur att berätta.
Det är ju det. Men jag tänkte faktiskt börja med att säga att i avsnitt nummer 3, The Beach, lucka nummer 3, så verkar jag ha sagt jättefel. Där sa jag tydligen att podden Court Junk inte sänds längre. Och det gör den absolut. Den sänds varje vecka. Det är ett par lyssnare som har hört av sig om det. Jag tänkte bara förklara eller tydliggöra det. Att den sänds fortfarande och jag vill verkligen också rekommendera den. Court Junk är superspännande. Men nog om det.
Nog om det.
Nu är det dags.
Nu är det dags.
Är du redo?
Jag är väldigt spänd och ser fram emot detta.
Ja, vad bra. Och idag kommer ett lite annorlunda fall från mig.
Du, vad härligt.
Jag hoppas det, för det fokuserar inte riktigt på ett fall. Eller inte bara i alla fall. Istället ligger fokuset på en ö. Kan du gissa vilken?
Sankt Lucia.
Ja, för idag är ju som sagt Lucia-dagen.
Lucia!
För just på Lucia och på julafton, då har vi tidigare gjort fall som har anknytning till den dagen på något sätt. Och förra året så hade du Lucia-dagen. Och då berättade du om Lucia de Berck.
Just
det. Den här sjuksyster som blev oskyldigt anklagad för att ha dödat flera barn. Som hon hade haft hand om. Men som, ja, det visade sig att hon inte alls var skyldig.
Hon blev friad.
Hon blev
det
friad.
Var inte en mord överhuvudtaget.
Nej.
Utan ja, naturliga död.
Ja. Och så jag har ju då försökt att hitta någon annan anknytning till Lucia. Och då var min första idé var att jag ska hitta ett fall från St. Lucia. Och där finns det fall, vad jag lovar. Det finns hur mycket som helst. Tyvärr, ska man säga också. Men de flesta finns det alldeles för lite information om för att kunna bygga ett helt manus på.
Fattar.
Men när jag började läsa på mig så fastnade jag liksom helt i det. Och då hittade jag en annan angreppsvinkel. Du ska få se. Eller snarare, du ska få höra.
Spännande.
Är du redo?
Mycket.
Oliver Benjamin Gobat föddes på ön och landet St. Lucia den 17 november 1975. Hans mamma kom från Melbourne i Australien och hon heter fortfarande Helen, och hans pappa Theo. Theo kommer från Storbritannien men hade lockats till St. Lucia mycket för värmen och semesterkänslans skull. Och han arbetade inom hotellnäringen, och vilket ställe är bättre än St. Lucia att jobba på hotell, tänker man. Och där på hotellets marknadsavdelning så arbetade Helen, och det var kärlek vid första ögonkastet.
Fattar.
De gifte sig och fick snabbt tre söner, varav Oliver var den yngsta. Hans storebröder hette Rufus och Adam. Olivers pappa Theo, han hade välbärgade föräldrar. Så nu fortsatte han och Helen att snabbt stiga graderna i sina respektive jobb och började också investera själva i hotellet där de jobbade. Så att förmögenheten växte liksom. De hade Oliver hade en liksom privilegierad uppväxt. 1979, när Oliver var 4 år gammal, så flyttade familjen tillbaka till pappa Theos hemland, England. Oliver var redan då en kille med liksom spring i benen. Han sprang fort, han cyklade fort, han var duktig på fotboll och längdhopp. Ja, Oliver var bra på precis allt han provade i sportväg. Han kunde rida, spela tennis och cricket. Och det var just cricketen som gav honom ett stipendium till privatskolan King's College i Wimbledon. Och där skulle han gå det som motsvarar högstadiet.
Mm-hmm.
Men då vände Olivers tur. Hans liv som hittills hade varit riktigt så här bekymmersfritt, med glada, positiva föräldrar och busiga bröder, vändes nu till mörker.
Mm.
En dag när Oliver var 13 år och spelade rugby efter skolan fick han en hård tackling. Det var ingenting ovanligt, det ingick liksom i spelet när man spelar rugby. Men Oliver hade varit ofokuserad och han hade inte sett den här killen från motståndarlaget som kom in från sidan och sprang in i Oliver med en jättehård smäll. Oliver föll till marken. Han kämpade för att inte skrika rakt ut. Smärtan fick hans kropp att instinktivt dra ihop sig i fosterställning. Och där och då så kunde han liksom inte tänka på att hans idrottskarriär kanske var slut redan nu.
Mm.
För den enda tanke han hade i huvudet var att jag vill inte dö. Det gjorde så fruktansvärt ont. Och tränaren och den assisterande tränaren kom springande. Olivers lagkamrater kom fram och flera satte sig liksom intill och försökte lugna honom och höll handen på hans axel liksom för att han skulle känna sig lite mer trygg i alla fall. Snart var det uppenbart att någonting hade hänt med hans överkropp.
Mm.
Kanske hade han fått axeln ur led eller brutit nyckelbent eller någonting. I ambulansen fick Oliver smärtstillande och det gjorde liksom att han kunde räta ut kroppen. Och då kunde de snabbt se att det var någonting med rebenen. Det var där skadan var. När han kom in på sjukhuset så röntgades han direkt. Och precis samtidigt som han röntgades så satt hans föräldrar i bilen och liksom körde ilfart mot sjukhuset. Och när Oliver var klar med röntgen visade det sig att bilderna var dåliga så att han fick göra en ny röntgen.
Mm-hmm.
Och då tyckte läkaren att det var lika bra att göra en sån här ordentlig magnetröntgen.
Okay.
Där man inte bara ser liksom skelettet utan även mjukdelar. Så när stunden i röntgenrummet till slut var över, då hade Oliver somnat av de starka smärtstillande han hade fått. Och Helen och Theo satt i väntrummet. Och en stund senare kom läkaren in. Helen och Theo skakade hand med honom. Och han förklarade att Oliver hade ett brutet revben. Det var ingen fara, det skulle läka fint. Man gjorde liksom inte så mycket åt det, man gipsar inte revbenen.
Nej, det går ju inte.
Nej, det går ju inte. Men läkaren sa att en så vältränad kille som Oliver, han skulle nog läka på nolltid. Han behövde bara avstå träningen några veckor och sen skulle han vara liksom toppform igen. Men det var någonting mer. När läkaren hade tittat på röntgenbilderna, då hade han inte bara sett rebenen. De hade gjort den här magnetröntgen för att kunna se tydligare. Och det var någonting som satt in till rebenen. En klump, en tumör. Läkaren ville inte oroa Helen och Theo. Alltså, tumören var säkert benign, alltså godartad. För de flesta tumörer är trots allt det.
Just det.
Och då var det liksom bara avvakt och se om kroppen tog hand om den här själv. Krympte den eller liksom så att den försvann av sig själv. Och i värsta fall så fick man operera bort den. Men det var inte värre än så. Men läkaren ville samtidigt vara ärlig. Även om det var störst chans att den var benign så kunde det också vara cancer. Och det visade sig att det var det. Beskedet kom som ett fruktansvärt hårt slag för hans föräldrar och syskon. Vad skulle hända nu? Skulle Oliver dö nu? Han var ju bara 13.
Fy, vad hänt?
Ja, usch, det är så fruktansvärt. Och nu följde många undersökningar, operationer och cellgifter. 17 gånger blev Oliver inlagd på sjukhus och fick stanna olika länge. Ibland ett par dagar, ibland flera veckor. Hans kropp bröts ner av 12 omgångar med cellgifter. Cellgifter funkar ju så att de inte bara dödar cancer utan de dödar ju allt annat också i princip.
Just det.
Det gick inte längre att känna igen honom efter alla de här cellgifterna. Det var bara hans röst som var densamma, sa hans store bröder till varandra. Och även rösten började mattas av. Men Oliver klagade inte. Det gick att se hur trött han var. Och numera sov han större delen av dagen. Men när han var vaken så försökte han alltid vara glad. Rebenet som det visade sig att den här tumören satt fast vid opererades bort. Och efter operationen fick Oliver ett svår infektion i själva såret, operationssåret. Och det verkade som att han hade fått blodförgiftning. Hans svaga kropp fick penicillinkur efter penicillinkur. Men så kom infektionen tillbaka. 5 gånger kom den tillbaka. Men hur trött Oliver än var så orkade han som sagt alltid le. När han var vaken så kämpade han allt vad han kunde. Och just hans kämparanda, hans glada humör och hans fortfarande glittrande leende som det beskrevs som, gjorde honom snabbt till personalens favorit. Så när Lady Diana, som då var gift med prins Charles, skulle besöka sjukhuset blev Oliver utvald att vara den som hon skulle liksom sitta ner med en längre stund. Oliver hamnade i tidningarna. Till journalisterna sa han att Diana hade varit otroligt vacker, men framför allt hade hon verkat så vacker på insidan.
Mm.
För hon var lugn och känslig, och det verkade som att hon verkligen lyssnade på det han berättade. Och hon i sin tur berättade några personliga saker ur sitt eget liv, men det tänkte han inte berätta för journalisterna, sa han. Det var mellan henne och honom. Det här var ju då 1988. Och det var krig och oroligheter i världen, i Afghanistan och Irak. Men för en stund fick den här charmiga och tappra 13-åringen engelsmännen att liksom tänka på någonting annat. För trots att han var dödssjuk så spred han liksom någonting gott. De var liksom varma i kroppen när de läste om honom. Och han fick smeknamnet Simba. Alltså den här
Simba
i Lejonkungen. Efter ett drygt år hade Oliver vunnit kampen. Cancern var borta. Livet återgick till det normala för familjen Gobat. Men de hade liksom många, många år efter det här som hade hänt i bakhuvudet. Det hade förändrat dem som familj. Och det var som att Oliver hade tvingats bli vuxen alldeles för fort. Att behöva se döden i vitögat kan få en att växa upp snabbare än vad det är meningen att man ska. Oliver kom tillbaka till skolan och han började sporta igen. Och i början var det fruktansvärt tungt. Det var som att lära sig krypa och sen gå igen. Hans kropp var ju totalt försvagad. Men snart var han igång med alla sporter igen. Och hans tränare sa att han skulle kunna bli liksom en världsstjärna om man bara valde en av sporterna som han liksom storsatsade på.
Mm-hmm.
Men Oliver ville inte välja. Alla sporter var så roliga. Och han var liksom inte intresserad av att bli en sportstjärna. Han ville bara ha det kul.
Mm.
1999, när Oliver var 24, för nu tar vi ett stort hopp framåt. Då hade han precis tagit examen från universitetet. Då flyttade han till Australien och anställdes på det nyöppnade gymmet Next Gen. Som var en slags så kallad country club där gym kombinerades med tennis och liksom umgänge i restauranger och kaféer.
Mm-hmm.
Där fick han jobb. Verkar ha blivit liksom handplockad dit, rekryterad. Han var ju uppvuxen med två föräldrar i hotellbranschen. Och han hade lärt sig mycket av dem. Och det kombinerat med hans intresse för sport gjorde att han kände att det här är min grej. Och han steg snabbt i graderna på Next Gen. Och snart var han assisterande vd och han var chef för mer än 100 personer. Och han hjälpte till att få den här nyöppnade Next Gen att växa väldigt snabbt. Bara på några månader hade de fått 10 000 medlemmar. Och någonstans i den här vevan så investerade han själv och blev delägare. Och Oliver arbetade jättehårt. Han hade liksom samma envisa motivation som han hade haft när han besegrade cancern.
Mm.
Vad han än gjorde så gjorde han det liksom till 100%. 2001 öppnade han en vodkabar tillsammans med en ny bekantskap som hette Walter Ventura. De hade samma mål och visioner. Och något år senare så startade de ett, beskrev som ett äventyrsridställe. Det lät lite som en kombinerad liksom ranch dit man kunde åka som turist och rida och bo liksom.
Mm.
Och det öppnades på tre ställen, i Spanien, i Mexiko och i USA. Och han hade liksom alltid ett öga öppet för nya möjligheter. Och han blev bästa vän med den här Walter också. Oliver fick australiskt medborgarskap, vilket gjorde att han nu var medborgare i tre länder. St. Lucia, Storbritannien och Australien. 2002, alltså året efter att han öppnade den här vodkabaren och de här ridställena, så flyttade han tillbaka till St. Lucia. Eller han sa att han flyttade hem.
Mm.
Han hade inte bott där sedan han var 4 år. Och när man är 4, från den åldern har man oftast inte så jättemycket minnen.
Nej.
Inte jag i alla fall. Men han mindes liksom hur det doftade där. Och, ja, han mindes väldigt mycket sådana saker, intryck. Och han blev inte besviken när han kom tillbaka. Det kändes verkligen som att, ja, nu är jag hemma.
Det där är någonting jag har hört, att just lukt. katter är väldigt förknippat med minnen.
Ja, det kan jag tänka mig.
Vilket, alltså kanske mer än andra sinnen, om jag har förstått saken rätt.
Ja.
Jag har inte forskat ämnet själv, nej, men det är ganska intressant att just lukter kan ta en tillbaka till platser och saker man minns.
Ja. Och så är det ju.
Vi har ju precis pratat, du och jag, nu innan inspelningen, det här med julstämning.
Ja.
Och det är ju klart att du vet, när det börjar lukta gran,
ja,
eller
kanel. Eller,
ja. Och så, jul. Ja.
Så är det ju ibland.
Lussebullar,
ja,
kanske.
Visst. Ja. Jo, men så är det ju, doftsinnet är ju väldigt, väldigt starkt.
Mm. Så, tydligen så är det ju.
Och för honom var det ju verkligen det. Mm. Det är ju så han har beskrivit efteråt, att det var liksom doften som. Så nu hade han kommit hem. St. Lucia är ju ett land som består av en liten ögrupp där huvudön heter just St. Lucia. Huvudstaden heter Castries. Castries, kanske. Och i huvudstaden ligger den stora hamnen. Det är som en naturlig bukt, liksom. Och där kommer kryssningsbåtar från USA bland annat då lägger till. För det är en väldigt populär kryssningsstopp.
Just det.
Och ön har haft många olika så kallade styren under åren. Runt år 1500, då kom spanjorerna som gav ön sitt namn just från helgonet St. Lucia. De var de första liksom erövrarna. 100 år senare så kom fransmännen och startade sockerrörsodlingar. De blev framgångsrika och Frankrike tog över styret av det lilla landet. 1763 så gick ön över till brittiskt styre. Men det var inte utan kamp. Nej, under åren fram till 1814, alltså 51 år, så gick St. Lucia som någon slags ägodel mellan Frankrike och England 14 gånger fram och tillbaka.
Det hade inte jag koll på.
Inte intressant. Jag heller. Jag fastnade lite som sagt i även öns historia när jag började researcha. Men till slut i alla fall, 1814, så hade britten avgått liksom med segern, eller vad man ska säga. 1979, drygt 150 år senare, så blev landet självständigt till slut. Idag har St. Lucia lite drygt 180 000 invånare, vilket bara är lite mer än antalet invånare i Uppsala. Så det är alltså ett väldigt litet land.
Verkligen.
Åren gick i alla fall och Oliver arbetade på sina föräldrars hotell som de hade köpt på St. Lucia. De började ju investera där när de bodde där.
Och de har så kvar det liksom?
De har kvar det. Och nu äger de det helt själva.
Mm.
Och Helen och Theo, de började liksom dela sin tid mellan Storbritannien och St. Lucia. Oliver hade flera andra investeringar och han tjänade bra med pengar. På fritiden så seglade han, paddlade, snorklade och dök. Han njöt av livet helt enkelt. Han hade några korta förhållanden, men det var liksom ingenting som blev riktigt på allvar.
Nej.
Och det gjorde honom ingenting heller. Men så 2010, när Oliver var 35, så träffade han den 34-åriga Sherlan Fontenelle. Och innan hade han som sagt bara haft korta förhållanden, men med Sherlan kände han att det här kan bli någonting verkligt.
Mm.
Någonting liksom långvarigt. De flyttade ihop. Och Oliver kände att nu var livet precis som han ville ha det. En dag var han ute och simmade eller snorklade. Jag vet inte vilket, men han var i vattnet i alla fall. Plötsligt, som ur tomma intet, dök en supersnabb motorbåt upp. Och det verkade inte som att föraren såg Oliver i vattnet. Så han höjde liksom armen för att vinka och göra sig synlig. Men han hann aldrig vinka. Sekunden efter hade han blivit överkörd. Olivers kropp hade slagits mot båtens för. Och sen hade propellern skurit över hans kropp innan han flöt upp till ytan. Ja, man ryser, eller hur?
Det är inte så ont.
Han flöt upp till ytan livlös. Och det var mycket båtar ute den dagen. Så personer i båtar runt omkring och på stranden, de tog sig liksom snabbt dit och fick upp honom ur vattnet. Snabbt kördes han till sjukhus med livshotande skador, framförallt i huvudet. Skallbenet var trasigt och blödningen från de stora skärsåren hade orsakat en stor blodförlust. Men han överlevde.
Mm.
Och dagen efter så upplevde han en déjà vu-känsla när han vaknade upp på sjukhuset. För att det hade han gjort så många gånger som tonåring.
Mm, just det.
Och sitt glada och positiva humör, det hade han fortfarande kvar. Han sa till sina besökare att men han hade ju överlevt. Alltså varför beklagar ni er? Han har ju överlevt, vi borde fira. Vi ska inte sitta här och deppa, utan det här är ju någonting bra liksom.
Mm.
Först hade Oliver trott att båten försökt köra på honom med vilje. Men när han hade lugnat sig och tänkt efter lite så insåg han att det var ju bara en olycka.
Mm.
Men Det var så lätt att tro att allt som hände berodde på ett brott när dagstidningarna på St. Lucia var sprängfulla av nyheter om olika brott, särskilt våldsbrott. Men båten som hade kört på honom, det var bara en olycka. Personerna i båten hade inte försökt smita, utan de hade liksom hjälpt till.
Du vet att det är den kursen jag pluggar just nu, va? Som handlar om just media och brott och just växelverkan däremellan.
Ja, just det, det gör det.
Och enligt den kurslitteratur jag har så är det ju precis så det funkar. Att media kanske har en förmåga ibland att överdriva eller ta väldigt spektakulära brott. Ja. Så att, vilket liksom påverkar då läsarna att tro att risken är mycket högre för att bli utsatt för sådana brott än vad det är i verkligheten.
Ja.
Vilket ju påverkar människors känsla av trygghet, alternativt oro.
Ja.
Det är väldigt, väldigt intressant. Jag kan rekommendera den kursen.
Det är jätteintressant. Och jag kanske får göra den när jag har poddat klart 24 brott till jul.
Ja.
Nej, men det är superspännande och det är verkligen relevant till det här fallet. Jag kommer återkomma till det ännu mer. Ja, när Oliver nu låg på sjukhuset för att läka så hade han gott om tid för att tänka, vilket han inte alltid hade annars. Den höga brottsligheten i hans hemland var fruktansvärd. Brottsligheten hade i princip alltid varit hög på St. Lucia, men nu när han arbetade med turism så var det liksom viktigt ur ekonomisk synvinkel att brottsligheten var låg, så att inte resenärer avskräcktes från att åka till St. Lucia. Förutom den rent mänskliga aspekten förstås. Flera av deras gäster hade blivit rånade och vid ett tillfälle var en man och en kvinna som båda hade blivit svårt misshandlade. Så Oliver kände att han kanske skulle ägna den här tiden på sjukhuset till att sätta sig in i det här problemet bättre. När han öppnade dagens tidning den dagen var de två första rubrikerna: beväpnade pirater rånar fiskar ute på havet. St. Lucias fiskare kräver att parlamentet ska ta hårdare tag mot piraterna. Och 8 turister misshandlade och rånade under utflykt till Blue Beach. Det gick inte en dag utan att nyheter av det här slaget rapporterades. 2010 så hade ett projekt startats som hette Operation Restore Confidence, alltså ungefär Operation Få tillbaka förtroendet. Och det skulle vara menat att det skulle minska våldsbrottsligheten och öka turismen. Och förtroendet som de då pratar om, det var både förtroendet för ön som ett säkert resmål, men också förtroende för landets polisväsen. För det gick nämligen rykten som sa att poliser ibland var väldigt aktiva just i att ta lagen i egna händer. Och så att säga liksom städa upp gatorna. Det sades till och med att polisen hade så kallade dödslistor. Listor över liksom grova kända brottslingar som de såg till att döda när tillfället gavs. Så de hade alltså skapat någon slags alternativ rättvisa. Men jag ska säga att det här är rykten. Det är inte bevisat. Men enligt en rapport så står det att det finns viss bevisning att minst 12 sådana här avrättningar gjordes av polisen under 2010 och 2011. 2010 så gick det 20 mord på 100 000 invånare. Och det är mycket. Det gjorde att landet låg högt uppe på topplistan. En topplista som inget land vill ligga högt uppe på.
Ja, nej.
Och det som var ännu värre, det var att siffran för St. Lucia ökade varje år. Men trots det så minskade inte turismen nämnvärt. Men turismen behövde öka. Det räckte liksom inte med att den inte minskade.
Mm.
Anledningen till det är att St. Lucias viktigaste exportinkomster minskade för varje år. Och minskar fortfarande. Ett av deras naturtillgångar är pimpsten. Det är en slags porös bergart som man får från magma, alltså vulkanisk. När den svalnar fort, då blir det pimpsten. Och den svalnar fort när det rinner ner i havet.
Jag fattar. Jag hade just tänkt att fråga innan du började förklara vad det var.
Ja.
Jag vet inte vad det är.
Och pimpsten används ofta i slipprodukter, alltså rengöringsmedel, skrubb till ansiktet och sånt.
Ja, jag fattar.
Så. Men nu har det kommit mer moderna slipmedel som mer och mer börjar ersätta pimpstenen. Och det har gjort att deras export har minskat. Och den andra viktiga naturtillgången som också har minskat, där exporten också har minskat, är bananer. Det har länge varit en stor inkomstkälla för St. Lucia.
Okay.
Men år 2010 så kom den lag som jag inte satt mig riktigt in i. Men på något sätt så gjorde den att det begränsade deras försäljning av bananer. På något sätt, kanske någon kvotering eller någonting. Så att de började sälja mindre pimpsten och mindre eller färre bananer. Och då behövde de då öka på turismen istället. Hur som helst, Oliver bestämde sig för att kontakta sin vän Alan Chastanet, eller Kastanet kanske. De träffades alldeles för sällan. Alan var en politiker som arbetade för Arbetarpartiet. Arbetarpartiet styrde landet under den här mandatperioden. Och Alan hade fått ämbete som turistminister. Och det var en väldigt viktig post just för att landet var så beroende av turism.
Just det.
Innan Alan blev minister, då hade han arbetat hela sitt liv inom den privata sektorn. Han hade arbetat på ett flygbolag, han hade arbetat på flera hotell. Och det var också så Oliver hade träffat honom, genom jobbet. Och de hade snart funnit varandra och blivit goda vänner. Och Alan var helt rätt som turistminister, han brann liksom för turismen. Han hade samtidigt ett varmt hjärta. Och vissa sa att hans hjärta var faktiskt för varmt för att vara politiker. Politiker skulle vara kalla och sakliga, inte blödiga.
Mm.
Men Oliver hörde inte med om sin vän. Han trodde att Alan var helt rätt man att sitta i en regering. Just för att han kände så starkt för viktiga saker. Som också Oliver kände starkt för. Så han ringde upp Alan för att prata lite. Och de bestämde att de skulle ses och äta middag när Oliver fått komma hem. Och komma hem fick han till slut. Oliver läkte och skrev till slut ut från sjukhuset. Han och Sherlan fortsatte sitt liv tillsammans. De var lyckliga. De hade samma intressen, de var båda sportiga, ambitiösa och positivt lagda. Det gick 4 år, det blev 2014. Oliver var 38 år gammal. Han hade en förmögenhet på banken och han var frisk. Det enda molnet på hans himmel var egentligen den här brottsligheten. För det berörde honom så illa också som person. Han var väldigt empatisk och känslig. Och det meningslösa våldet gick bara inte att förstå. Och det gick verkligen inte många dagar innan liksom, mellan olika incidenter som rapporterades att hotellgästerna hade råkat ut för.
Mm.
En nyhet som upptog Olivers tankar och som han ofta pratade med andra om, det var historien om Robert och Margaret Pratt. Jag vet inte om du har hört talas om dem.
Jag känner igen namnen, känner jag. Men jag kan inte dra mitt minnes vilket, liksom, vilket sammanhang.
Nej. De var ett par som så här, långseglare. De kom från Storbritannien och hade seglat över Atlanten på sin välutrustade stora segelbåt Magnetic Attraction. Och i januari 2014 nådde de äntligen St. Lucia som var deras mål. Den 17 januari fyllde Margaret år. Hon fyllde 60. Och Roger firade henne storslaget på båten. Han hade lagat en trerättsmiddag. Han hade skaffat blommor och presenter. Det var hon värd. Hon var ju hans stora kärlek, berättade han för henne, som så många gånger tidigare.
Mm.
Och dagen efter så hade de en lugn dag. De badade och läste. Och på kvällen så hade de suttit uppe i sittbrunnen och druckit te. Det var en så otroligt vacker kväll och de ville inte gå och lägga sig. Men helt plötsligt så hörde Margaret ett svagt dunk, alltså mot båtens sida. Förfärat såg hon att det var en liten gummibåt som låg intill deras. Och innan de visste ordet av så blev de överfallna av 3 beväpnade män.
Fy, alltså.
Ja, fruktansvärt. Och i och med att det är så mörkt på nätterna, det kan ju bli väldigt mörkt. Just så
mm.
De hade liksom inte sett att det närmade sig. Förmodligen så åkte det så tyst. Tumult följde. Och utan att Margaret kunde redogöra för exakt vad som hade hänt så slutade det med att Robert var död, skjuten.
Nej.
För att hon blev på något sätt nedslagen och svimmade av.
Mm-hmm.
De vaknade till så var männen borta och även Roger. Han låg, till slut hittade hon honom, han låg i vattnet en bit bort flytande med ansiktet neråt.
Mm.
Och hon var förstås fruktansvärt chockad. Men hon lyckades ändå peka ut de 3 männen i polisens register och foton på kända brottslingar dagen efter.
Mm.
De togs in, men de blev släppta nästan direkt i brist på vis. Men de sa att om de ska utreda fallet grundligt. De skulle gå till botten med det här. Och hon väntade otåligt. Det var som att hon kunde liksom inte börja sörja förrän de hade hamnat i fängelse.
Nej, nej.
Men det hände inte så mycket. Faktiskt ingenting. Några månader senare i april 2014 så låg Oliver i hårdträning. Mordet på Roger Pratt var fortfarande olöst. Men nu hade Oliver för ovanlighetens skull fokus bara på sig själv.
Hårdträning för att återhämta sig, eller?
Nej.
Uh-huh.
Han skulle nämligen representera St. Lucia i tennis.
Jaha.
I The Commonwealth Games.
Ja.
Som är typ ett OS för de engelskspråkiga länderna som en gång i tiden var Storbritanniens kolonier. Och det var hela 54 stycken stater som medverkade.
Jag kommer ta upp det i ett senare avsnitt som vi inte har spelat in än.
Kommer du? Vad spännande. Ja. Vad roligt.
Så jag vet precis vad det är, men hade inte jättestor koll på vad det var innan jag skrev det manuset.
Inte jag heller. Ja. Jag har ju googlat lite för att, ja, för att få koll på det här.
Ni kommer få höra mer om det, helt enkelt.
Vad bra. Vad kul. Senare. Men det var i alla fall 54 stycken stater som medverkade. Och det här året, 2014, då skulle tävlingen hållas i Glasgow i Skottland. Så han måste varit jättebra på tennis, tänker jag.
Ja, verkligen då.
Fredagen den 25 april så firades Anzac-dagen. Och det är en av de stora dagarna under första världskriget. Och det firas av Australien och vissa av staterna i Västindien. Mm. Och det är en sån här dag där de firar en viss landstigning som ledde till att de till slut då vann kriget. Mm. Efter att ha spelat en runda golf med Allen, alltså hans vän som också var turistminister, så hade han tänkt gå ut och äta en spontan middag med sin bästa vän Walter. Och eftersom det här inte var planerat så ringde han till Sherland och frågade om det var okej. För kanske hade hon planerat någonting för de två på kvällen. Men Sherland svarade att såklart var det okej. Hon önskade honom en trevlig kväll och att han skulle hälsa Walter. Och att hon såg fram emot att Oliver skulle komma hem igen. Men det gjorde han inte. Han dök heller inte upp till middagen med Walter. Walter väntade och väntade. Till slut insåg han att Oliver nog inte skulle dyka upp alls. För att Oliver var alltid en sån person som var på plats långt i förväg. Han kommer aldrig för sent. Och nu kommer han inte alls. Oliver hade...
Det här börjar jag känna igen nästan.
Du kommer nog känna igen det nu, kan jag tänka mig. Om du kommer känna igen det så är det nu. För att han hade på något sätt blivit lurad ut till en avskild udde på ön. Och där hade någon eller några legat i bakhåll. Och man tror att han hade blivit utlurad av någon han kände. För annars skulle han ju liksom inte följt med.
Nej.
Där hade han blivit skjuten i huvudet med två skott. Han blivit indränkt i flygbränsle. Och sen hade de satt nu passagerarsätet på sin egen bil, en Range Rover. Dörrarna till bilen hade låsts och sen hade de tänt på. Och när bilen hittades var Oliver bränd till oigenkännlighet. Han fick identifieras via DNA. Alla förstod ju vem det var förstås, men han var ju ändå tvungen att identifieras.
Bekräftas.
Ja, hur det var. Och DNA de jämförde hans kvarlevor med fick de från hans tandborste. Mm. Och först blev utslaget att det hade börjat som en liten gräsbrand. Och det hände ganska ofta i det torra och varma landskapet. Men då protesterade Olivers föräldrar och sa att dörrarna till bilen var ju låsta och det hittades ingen nyckel inne i bilen. Så han kan ju själv inte ha låst den.
Nej.
Och då började de liksom undersöka lite mer och så hoppsan, det var ju flygbränsle också där i bilen.
Just det.
Ja. En annan sak som var lite märkligt att de sa att det var att de trodde att det var en gräsbrand först, det var att han var faktiskt skjuten i huvudet med två skott. Det borde de ju ha sett ganska tydligt, men ja, det kan ju vara så att när han blev överkörd av den här båten så blev han så skadad så att, ja, det
så
vet
att
jag inte.
Så de kanske inte kunde se att det var en ny skada och att han är så illa bränd och så vidare. Så
precis. Men hur som helst, nu öppnades i alla fall en mordutredning. Och den här frasen, det vet jag inte. Det har jag redan sagt flera gånger och jag kommer att fortsätta säga det. Därför att stora delar i den här utredningen är belagd med sekretess.
Ja, och det har jag läst i någon recension om vår podd. Det är jätteroligt med recensioner. Mm. Men det var någon som skrev så här, det är väldigt många frågor som släpps i luften.
Ja.
Men det är ju inte för att vi inte har försökt hitta svaret.
Nej,
kan vi ju understryka.
Inte.
Utan då är det ju allt som oftast att källan inte har den informationen.
Precis. Så är det ju. Jag har ju verkligen försökt att hitta det såklart.
Ja, såklart. Det vet såklart. Jag känner ju dig.
Ja, ja, men det är ju djupdyk. Så att vi försöker ju vända på varje sten. Men ibland så hittar vi inte svaret. Men det polisen i alla fall hade fått reda på i sina intervjuer och förhör dagen efter mordet, det var att Oliver hade anförtrott sig till en vän att han var oerhört stressad. Han hade nämligen blivit för dödshot.
Mm-hmm.
Men exakt varför han blev hotad, det hade liksom vännen inte riktigt snappat upp. Eller så hade Oliver inte sagt det.
Mm.
Så han kunde berätta att han var hotad, men inte varför. Så det gav ju inte heller så mycket. Men på grund av de här hoten hade Oliver ansökt om att få en vapenlicens. Och han hade också gått till en advokatbyrå. För att han hade, förutom de här dödshoten, så hade blivit förtalad på nätet. av någon eller några som uppenbarligen ville förstöra hans rykte. Och den här personen eller personerna visste saker om Oliver som inte var offentliga. Vilket fick Oliver att tro att hans dator måste ha blivit hackad.
Okay.
Så att det var liksom tre saker. Att han var dödshotad, att han blev förtalad och att han hade blivit hackad.
Kanske av samma person eller grupp.
Ja, absolut.
Men han drar inte kopplingar att det kanske är någon som känner honom. Nej. För det vill man ju inte såklart. Utan han tänker att den informationen kan de eller personen kommit över för att de har hackat hans dator.
Ja, precis. Ja. Han verkar inte alls ha misstänkt att det var någon nära honom. Liksom. Nej, nej. Det var i alla fall uppenbart att mordet hade varit mycket väl förberett och planerat in i minsta detalj.
Varför då?
Förmodligen är det att de lyckades lura iväg honom och att det var förberett med... Jag har skaffat flygbränsle.
Just det. Ja. Mm.
I alla fall att det var liksom inte något så här spontant brott som någon småbrottsling hade gjort ett rån, utan
nej,
det var mer än så.
Det var överlagt helt
enkelt. Det var överlagt. Många trodde att Oliver hade blivit mördad av en eller flera professionella mördare. För att han hade alltid varit väldigt tydlig med att han arbetade vitt. Det vill säga, han ville inte ha någonting att göra med den kriminella världen. Och den kriminella världen är väldigt djupt insyltad i bostadsbranschen på St. Lucia. Och även i hotellbranschen, alltså byggnadsbranschen kanske man ska säga. Och teorin var att de hade närmat sig Oliver för att han var ansvarig för öns lyxigaste hotell och ägare. Och han hade också anknytningar till de hotell som hans föräldrar ägde. Så han var liksom en viktig person på ön. Och de hade frågat honom om ett samarbete om att tvätta pengar. För att om man sålde eller köpte ett hotell för kanske, inte vet jag, 100 miljoner kronor eller dollar. Inte vet jag vad ett hotell kostar. Mycket pengar. Då var det ganska enkelt att kanske tvätta 5 miljoner. För det var en så liten del.
Mm-hmm.
Det var en teori att han hade blivit liksom kontaktad av kriminella och så hade han sagt nej. Och då var det här någon slags hämnd. Utredningen fortsatte i alla fall, men ingenting verkade leda någonstans. Och Olivers föräldrar upplevde att de fick ligga på polisen hela tiden för att någonting skulle bli gjort. Och de undrade om polisen antingen mörkade någonting, eller så var de helt enkelt inte intresserade av att lösa det här fallet. Eller så var det så att kompetensen inte fanns där. För antalet grova brott som polisen på St. Lucia hade att utreda var överväldigande. Under 2014, alltså året han blev mördad, så blev 69 kryssningsgäster rånade under pistolhot när de hade klivit av på St. Lucia. Och det här var bara två tillfällen, alltså cirka 35 personer varje gång. Och året innan så hade 55 kryssningsgäster varit på en utflykt till en botanisk trädgård på St. Lucia. Och där hade de blivit rånade under pistolhot. Och inget av de här fallen hade förövarna hittats, trots att det verkligen hade funnits många ögonvittnen. Och förutom att brottsstatistiken är så otroligt hög så är också andelen ouppklarade brott jättestor. Men Helen och Theo anlitade i alla fall en före detta brittisk underrättelseofficer för att driva en egen utredning av Olivers död, för de tyckte liksom inte att det hände någonting. Och de låg också på St. Lucias premiärminister och de försökte driva på polisen och bedrev lobbyverksamhet i Storbritannien. De försökte helt enkelt göra allt de kunde för att deras yngste sons mördare skulle hittas. Och ett stort problem är att landet är så litet och en väldigt liten del av polisstyrkan är specialpoliser. Att få hjälp av antingen Australien eller Storbritannien, som St. Lucia fortfarande har starka band till, det hade varit ett bra alternativ. Problemet var dock att St. Lucia tillämpar dödsstraff. Och det anser både Australien och Storbritannien är helt emot lagar och mänskliga rättigheter. Och därför så vägrade de att hjälpa. Annars hade de kunnat göra det. Så St. Lucia stod helt ensamma. Men Helen och Theo gav inte upp. För tack vare sin höga ställning i samhället så hade de i alla fall en chans att få tag på personer i viktiga ställningar i Storbritannien, även om de sa nej. Och nu försökte de driva linjen att ja, visst, ni vill inte ställa upp, men Oliver var faktiskt medborgare i både Australien och Storbritannien.
Mm.
Och de ville väl vara med och utreda mordet på en av sina invånare, eller medborgare. Så, efter att ha försökt driva den linjen ganska länge, så ett år senare så hade de övertalat Theresa May, alltså Storbritanniens dåvarande inrikesminister, att trots allt låta brittisk polis komma till ön och hjälpa till.
Mm.
Så de var jättenöjda med att nu händer det någonting, men löftet infriades aldrig. Det kom aldrig någon polis till St. Lucia. Mm-hmm. Oklart varför. 2015 så blev i alla fall Olivers vän Allen, alltså Allen Chastanet, vald till ledare för Arbetarpartiet. Alltså han som hade varit turistminister. Året efter, 2016, så vann partiet valet. Och då blev Allen vald till premiärminister. Allen hade förstås blivit förtvivlad när nyheten om mordet på Oliver hade nått honom. Det var bara så fruktansvärt, så onödigt och meningslöst att en ung människa blev dödad. Som premiärminister hade han mer inflytande och mer ansvar över brottsligheten än han hade haft som turistminister. Men sedan han blev premiärminister så hade statistiken ändå bara fortsatt att gå upp. Han hade förvisso knappt påbörjat sitt ämbete, men folket krävde liksom resultat direkt. Månaderna fortsatte att gå och mordet på Oliver började räknas som ett kallt fall, även om det inte var det officiellt. Och det blev 2017. Det hade alltså gått 3 år och de hade inte ens någon misstänkt. Men då togs fallet upp igen och det gick igenom från början. Det var Allen som hade liksom tagit tag i det. Han hade också spelat golf med Oliver, jag vet inte om du kommer ihåg det, samma dag som Oliver dog.
Just det. Så måste ju kännas jättenära honom.
Verkligen. Och nu när han var premiärminister så hade han ju verkligen makten att säga att nu är det dags. Så han hade sett till att verkligen trycka på att fokus skulle läggas på den här utredningen igen. Men inte heller det ledde någonstans. Antalet mord på St. Lucia hade nu stigit till 33, alltså 33 stycken mord per 100 000 personer från 20. Och det kan man jämföra till exempel med New York som har 1,8 mord per 100 000 invånare. Och en sån här känd stad som har mycket brottslighet i Chicago. De har 24 mord per 100 000 invånare. Så St. Lucias 33 är ju fruktansvärt mycket. Mm. Och nu när vi sitter här så är det år 2020. Och 6 år har gått sedan mordet på Oliver. Och det är fortfarande olöst.
Är det sant?
Ja. I en intervju med mamma Helen från april i år säger hon att hon kommer aldrig ge upp hoppet om att få reda på hur hennes son dog och varför. Mm. Och det som är viktigast för henne det är att veta att han inte blev torterad innan han dog. Det verkar ju inte så. Fast det vet de ju inte. Han var ju så bränd. Så att, men det är alltså det är viktigt. Det måste hon få reda på. Mm. Det är viktigare för henne än att de sen döms för. Utan hon vill bara veta.
I och för sig så kanske jag anade att det var olöst med tanke på att du sa att det är väldigt mycket utav undersökningen som är hemlighet, alltså att fortfarande är hemlig. Mm. Och så brukar det ju vara när det är någonting som är olöst.
Ja, ja, för annars hade de kanske släppt på det, tänker jag. Information efteråt. Helen avslutar med att säga att hon och Theo aldrig kommer ge upp hoppet om att deras sons mördare ska ställas inför rätta. Den här Robert Pratt då, kommer du ihåg honom? Mm. Han som seglat över Atlanten med sin fru Margaret. Mm. Mm, ingen har dömts för mordet på honom heller. Trots att de kunde peka ut vilka det var. Så ja, ingen har blivit dömd. Hon fortsätter också kämpa. Och hon har en hemsida som heter Justice for Roger. Mm. Som är väldigt intressant. Och där kan man följa hur det går med fallet. Och det som görs. Mm. Så den kan jag tipsa om. Men ja, det var berättelsen om St. Lucia och om några av de mord som har begått där.
Jag fattar.
Och det var ju svårt att välja för att som sagt det fanns väldigt mycket fall.
Ja, hur många, vad sa du per 100 000 invånare?
33 är det nu. Eller var det snarare 2017. Mm. Och det stiger bara. Mm. De har liksom ingen kontroll på det. Och just framförallt det här att det är så otroligt mycket som inte blir löst.
Nej.
Och att de inte kan få hjälp, det tyckte jag var intressant. Att de skulle kunna få hjälp av till exempel Storbritannien om de inte hade dödsstraff.
Fattar.
Man undrar hur det skulle se ut då liksom, med uppklarande statistiken eller vad det heter.
Kanske värt att ändra det då?
Ja, man kan ju tycka det. Men ja.
Tack snälla och glad Lucia på dig.
Detsamma.
Trots att det inte är Lucia när vi spelar in
Nej.
Det här.
Men lite Lucia-känsla får man ändå.
Man får det. Och jag ser fram emot Lucia. Så att jag hoppas att ni där ute har en riktigt trevlig Lucia-dag.
Det hoppas jag också. Och så hörs vi igen imorgon.
Det är det vi gör.
Ha det bra.
Hej då.
Prosit.